Välkommen till Studio DN. Det här var veckan när beskedet kom att Donald Trump, USAs president, ställs inför riksrätt. Representanthusets nästan alla demokrater röstade mot alla republikanerna för att Donald Trump skulle bli den tredje presidenten i historien som ställs inför riksrätt. Får vi se hur det går. Rimfrost, polisens särskilda insats mot gängkriminaliteten i Malmö, sprider sig nu till andra städer. Och det här var också veckan när det var oroligt i Indien efter att det hindunationalistiska partiet infört en lag som gör det möjligt för migranter i Indien att bli indiska medborgare. Och det här gäller sådana migranter som kommit till Indien före 2015. Och det är det här protesterna gäller då, för det gäller nämligen inte muslimska migranter. Den svenska miljö- och klimatministern Isabella Lövin blev oerhört besviken och irriterad när klimatmötet i Madrid försenat tog slut i söndags. Många frågor förblev olösta. Och här i Sverige har Greta Thunberg återigen satt sig vid Mynttorget i Gamla stan. Och vi ska prata mer om Greta, för nu har hon blivit så galet superkänd att även väldigt små saker får väldigt stora rubriker. Vi ska också prata om vilka böcker du borde önska dig inför julen, och så tittar vi framåt mot Studio DN special som kommer under helgerna. Jag heter Augustin Erba. Välkomna till Studio DN. Klockan är nu strax efter ett på fredagen. Och jag säger välkommen till studion till Lina Lund, DNs Tysklandskorrespondent.
Hallå, hej.
Det har ju varit viss uppståndelse kring Greta Thunbergs tågresa genom Tyskland. Men vi kan väl börja från början. Hur är synen på Greta Thunberg i Tyskland?
Nej, men hon är ju en gigant i Tyskland. Jag skulle nästan våga påstå att hon är, om inte lika stor, så större i den tyska debatten än vad hon har varit i den svenska. Det har liksom under det senaste året knappt gått en dag eller timme utan att de stora tyska medierna har haft reportage eller analyser eller kommentarer kring henne. Och hon har prytt omslaget på i princip samtliga tidningsmagasin. Och när jag varit ute på de här fredagsdemonstrationerna så ser man hennes ansikte handmålat av skolelever på var och varannan skylt.
Och hur kommer det sig att det har blivit sån uppmärksamhet kring henne?
Jag tror att i Tyskland har ju miljödebatten och frågan om klimatet varit kanske den stora debatten under året som gått. Man har sett stora framgångar för Miljöpartiet, de gröna, rent politiskt i opinionen, men också i liksom debatter och samtalsämnen så har det varit den stora frågan. Och Tyskland, som där den offentliga debatten har varit dominerad av ganska många äldre röster och kanske manliga röster, har nog känt ett sug och ett väldigt stort intresse för den här svenska skoleleven som blivit röst för en global rörelse.
Om man nu ska försöka förstå då det här, hur stor hon är. Vi vet ju sedan gammalt att den svenska drottningen är väldigt populär i Tyskland. Om du skulle sätta henne i perspektiv med Greta, vad skulle du säga om det?
Nej, men det blev ju, tyckte jag, väldigt tydligt här i veckan som gick när plötsligt hela mina tyska sociala flöden och de stora liksom tunga tidningsdrakarna och public service tv började rapportera om hur Greta rest genom Tyskland med ett tyskt tåg. Och den rapporteringen tyckte jag påminde om hur man rapporterar om kungligheter. På den liksom detaljnivån. Vad har hon ätit? Vad har hon suttit? Vad har hon i sina väskor egentligen? Är hon inte hungrig? Hon såg trött ut. Ja, hon tittade ut genom fönstret med melankolisk blick. På den här liksom, där man anser att allmänintresset existerar för de minsta perifera frågorna man kan tänka sig. På ett sätt som vi annars nästan bara ser rapporteras kring kungligheter eller Hollywood-kändisar egentligen.
Mm. Men det ska sägas att intresset var stort även här i Sverige. Du skrev en text om detta, hennes tågresa, som har 750 000 sidvisningar här på Dagens Nyheter. Det är väldigt mycket, ska vi säga. Dessutom så skrev du en version på engelska och den har drygt en kvarts miljon sidvisningar, så att vi ligger nu på över en miljon människor som har känt sig manade att läsa om hur det var egentligen om Greta satt på golvet i tåget i Tyskland eller inte. Ska vi reda ut det även här i Studio DN?
Ja, men
vad var det som hände?
Nej, men det är ju helt liksom fantastiskt slash fascinerande att en sån banal, kan man tycka, fråga får skapa en sån nyfikenhet och ett sånt begär att ta reda på mer. Och allt började ju med att Greta Thunberg på väg hem från klimatmötet i Madrid hoppade på ett tyskt snabbtåg i södra Tyskland för att resa upp genom landet på väg hem mot Sverige. Och då så postade hon en bild på sig själv där man ser hur hon sitter på golvet inklämd mellan sina stora resväskor, och så tittar hon ut genom fönstret och så skriver hon ungefär: jag reser äntligen på väg hem med ett överfyllt tyskt tåg. Och jag som själv åker tåg ofta i Tyskland vet ju hur trångt det är på många tåg. Till skillnad från i Sverige så kan man med Deutsche Bahn, alltså det statliga tågbolaget, boka biljetter på tåg även om de är fulla. Så att du kan liksom, du kommer ombord på tåget utan att du får en sittplats.
Så det här måste alltså att säga att man sitter på ett överfullt tåg i Tyskland, det är ungefär som att i Sverige säga att man sitter på ett försenat tåg från SJ.
Ja, ungefär så.
Det är så här, alla kan relatera till detta.
Alla kan, jag har själv tagit ungefär exakt en selfie när jag har suttit på golvet på ett motsvarande tåg där jag inte har fått någon sittplats. Den här bilden spreds ju väldigt snabbt, och många tyskar i den tyska debatten tog den lite som intäkt för att prata om tillståndet i den tyska tågtrafiken. Det är ju, till skillnad från vad man lätt kan tro, så är det ju lite sisådär med punktligheten. Tyska tåg kommer inte alltid i tid och många är ofta överfulla också. Och där hade ju debatten kunnat stanna om det inte vore så att Deutsche Bahn, alltså då deras Twitter-team, svarade Greta Thunberg på den tweet när hon sitter på golvet. Så skriver de ungefär att vad roligt att du engagerar dig för klimatet och himla trevligt att du har valt att resa med Deutsche Bahn. Men det vore ännu trevligare om du kunde berätta om hur bra ompysslad du blev på din sittplats i första klass. Och det tog ju liksom några sekunder med sociala mediers logik innan den liksom kompletta stormen var ett faktum. Alla hade en åsikt om hur den här svenska 16-åringen egentligen rest genom Tyskland. Greta svarade ganska snabbt att jag satt på golvet på två av tågen. Hon åkte tre olika tåg genom landet och var tvungen att byta. Och sen efter Göttingen som ligger upp mot liksom, centrala, lite norrut, där hade hon fått en sittplats till slut. Men innan den tweeten han landade så var ju liksom halva debattkåren ensam att hon hade ljugit och farit med osanning. Och den här debatten nådde liksom upp på regeringsnivå i Tyskland, där familjeminister Franziska Giffey från Socialdemokraterna gick ut och liksom mer eller mindre kritiserade henne för att inte ha sagt hela sanningen, och här försöker hon iscensätta sig själv som någon sorts någon det är synd om som måste åka på tåg. Det var liksom en, jag har följt många Twitterdebatter i många olika länder, men det här var nog en av dem som tog priset. Och sen kunde ju DN, vi hade ju ett team ombord på, som reste med
just
Greta.
Just vi har ju ett team som alltid åker, som har följt dem väldigt mycket då, Alexandra Urisman-Otto och fotograf Rugo Tureson.
Precis, som hade följt henne från både på plats i Madrid och sen på väg hem till Sverige. Så då kunde ju vi i den här texten visa på, eller på något sätt så fastslå vad som egentligen hade hänt. Och mycket riktigt, precis som Greta Thunberg hade hävdat, så satt hon på golvet på två av tågen och sen så fick en plats i första klass. Och att det här överhuvudtaget blir en diskussion tycker jag själv är rätt fascinerande, och att så många människor blandar sig i det här. Och det finns ju i den här rapporteringen och i den här flodvågen så kom det också upp ganska liksom märkliga kommentarer. Det fanns liksom en falang som var rasande på Deutsche Bahn, dels för att de hade då hängt ut en enskild passagerare på nätet, men också för att de hade duat Greta i sin tweet. Och i Tyskland är ju liksom det officiella tilltalssättet, det är ju ni, liksom si, men de hade skrivit du i en officiell tweet. Och det var ju många som tyckte att det här var ju liksom under all kritik. panik. Vad är det här för liksom barntramsigheter? Medans andra då ägnade sig åt att försöka spekulera i hur hon egentligen hade haft det i första klass. Hon hade hamnat där. Die Welt, som är en av de stora, tunga tyska dagstidningarna, hade jagat upp medpassagerare. De hade hittat någon kvinna som minsann kunde berätta att Greta hade blivit erbjuden en chokladkaka och som hade haft en viss text. Och någon annan hade suttit och spekulerat i vad hon egentligen hade haft i sina stora väskor. Alltså, på en sån detaljnivå som påminner, precis som jag sa, om bevakningen av kungligheter.
Och hur gick det när då, så säga, fakta låg på bordet till slut om hur mycket hon hade suttit på golvet och hur mycket hon hade åkt i första klass? Hur redovisades det i den tyska pressen?
Jo, men det redovisades ganska i de etablerade medierna. De gick ju då bokstavligen till botten med den här resan. Jag såg tyska NTV, alltså en tv-kanal. De presenterade väldigt pedagogisk liksom, grafik på exakt de här sträckorna. Hade hon suttit från A till B, satt hon på golvet, från B till C också på golvet, och så från C till D, där hamnade hon i första klass. Så att beroende på om man ser det på ett ganska föredömligt sätt, räddes den här frågan ut till slut. Medan jag tror att det finns många som ändå gärna vill få det till att hon hittade på. Så det ser jag fortfarande i Twitterflödet snurrar runt.
Ja. Tack Lina Lund för att du grundligt redogjorde för detta, så nu vet vi hur det ligger till. Tack för att du var med i Studio DN.
Tack så mycket.
Och nu är det ju snart julafton och många önskar sig förstås att få uppleva någonting stort inuti sitt eget huvud. Och då pratar jag förstås om böcker. Och med oss idag för att guida oss bland alla årets goda böcker är DNs biträdande kulturchef Åsa Bäckman. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, och då är det ju då antingen böcker som man kanske skulle kunna ge till någon eller som man hoppas att man själv ska kunna få under granen. Ska vi börja med att betrakta litteraturåret 2019 som en helhet? Hur var det?
Det har faktiskt varit ett relativt starkt år med en hel del bra romaner, men kanske den genre som man har märkt av allra mest, det är faktiskt biografierna. Vi har plötsligt fått en riktigt bra och rik biografitradition i Sverige. Och det trodde man inte för några år sedan, för då sa man ofta att det är ofta i anglosaxiska länder där man kan nå liksom stora läsarskaror som man har råd att ge ut biografier. Men nu börjar Sverige bli ett riktigt bra biografiland.
Spännande. Vi ska väl komma till exempel så småningom här, tänker jag.
Ja.
Men ska vi också vara så omätliga att vi betraktar litteraturdecenniet 10-talet?
Mm.
För det är ju också 10-talet som ska ta slut här. Vad var det som märktes under 10-talet?
Alltså, det litterära 10-talet har ju varit så extremt präglat av ett väldigt starkt verklighetssug. Framförallt då med autofiktionen, alltså när författare skriver om sig själva eller iscensätter sig själva. Och det stora, med betoningen på stora praktverket, är ju Karl Ove Knausgårds Min kamp, som så många har läst och så många har diskuterat. Där han faktiskt i flera tusentals sidor verkligen berättar hela sitt liv om och om igen, från barndom och familj och föräldrars död och skrivande, och verkligen blottar sig själv. Det är det som hans åsikter har varit ganska diskuterade. Han kan vara ganska kritisk mot Sverige, men det fascinerande i honom är att det är ett väldigt osensurerat berättande. Man kommer väldigt nära honom. Jag tror att alla läsare som har läst Karl Ove Knausgård tycker att de känner Karl Ove Knausgård.
Och då som svensk då, så undrar man givetvis, hur kom det sig, för Lars Norén gjorde ju ändå någonting ganska liknande med sina dagböcker. Hur kom det sig att de inte liksom har fått samma totala genomslag, tror du?
Jag tror att Noréns dagböcker är lite mer så här monomana. Det är som en så här bara lång ström. Karl Ove Knausgård bygger verkligen sina verk. Alltså han tar verkligen läsaren liksom i handen och leder oss genom sitt liv. Kommer ofta tillbaka till scener som man har berättat om i tidigare böcker och berättar på ett lite annorlunda sätt en gång till. Man blir helt fascinerad och helt innesluten i hans värld.
Mm. Och för den som då tänker läsa Ove Knausgård under julhelgen, hur lång tid tar det att läsa alltihopa?
Herregud. Du får väl hålla på från julafton till nyår.
Det är inte bra, då har man jullovet ordnat.
Absolut.
Om det ligger under granen har man jullovet ordnat. Ja, men det är bra att veta. Mm. Och sen är det ju så här, men jag måste också fråga, när man läser såna här listor och sånt, och jag brukar ju själv då ibland gå tillbaka så här till 40-talet, 50-talet, 60-talet, och så tittar man igenom de listorna på böcker som blev omtalade och böcker som ansågs vara heta, författare som ansågs vara framgångsrika, och sen tänker man sig, jag har ingen aning om vilka det här är, men det är helt andra böcker som har överlevt och som fortfarande finns kvar i biblioteken och i bokaffärerna. Om du skulle ge dig på en, och det här jag vet, det här blir ju förstås en gissning, och det är ju alltid svårt med gissningar, men om du skulle 2050, vilken bok är det då från 10-talet som fortfarande är liksom kvar i det allmänna medvetandet?
Tänker du då som har varit uppmärksammad nu eller inte uppmärksammad?
Det spelar egentligen ingen roll.
En så här liten pärla, det tycker jag är faktiskt Johanna Frids Nora eller Brinn, Oslo Brinn, som var en relationsroman om en otroligt svartsjuk ung kvinna som har en relation där han har haft, hennes pojkvän har haft en relation med en norska förut, och hon blir fullkomligt besatt av den här norskan. Den gick lite först under radarn. Sen så började, framförallt vid DN vet jag att vi började hylla den. Vi gav den också vårt kulturpris det året. Den tror jag är en sån liten relationsklassiker. Den skulle kunna bli ungefär som Gun-Britt Sundströms Maken, som är en sån där bok som kom ut på 70-talet och som man fortfarande kommer tillbaka till när man pratar om kärleksromaner.
Mm. Ja, men det är ju jätteroligt, just en sån här historia som är lite tidlös, just för att den pratar om människan. Så vi får väl se, då får vi väl se då vid 2050 då när vi
kör Studio DN.
Kör Studio DN 2050, vi kan säga Knausgård, det minns vi inte vem det var. Nej. Det var lite tidsbundet, kanske vi säger då. Mm. Det var då. Mm. Så får vi väl se. Jaha, då så. Ska vi då gå över till de böcker som kanske är mer aktuella just nu?
Mm. Men du, för då skulle jag vilja börja med en biografi, just det som vi pratar om, det här starka biografiåret. Och då är det Anna-Karin Palms Jag vill sätta världen i rörelse, en stor, härligt tjock biografi över Selma Lagerlöf. Och Anna-Karin Palm är ju romanförfattare och novellförfattare i grunden. Och det känner man verkligen när man läser den här boken, för att hon har ett fantastiskt sätt att berätta och åskådliggöra hela Selma Lagerlöfs liv. Jag tycker det är intressant att tidigare har man ofta, när man pratar om Selma Lagerlöf, så betonar man ofta hennes relation till sin pappa, till sin alkoholiserade pappa, som man har pratat mycket om att hon hade ett sorts medberoende med. Här flyttar Anna-Karin Palm lite över till moderslinjen och visar hur viktig mamman, alltså mamman och systrar och mostrar och så här var för Selma Lagerlöf, och också alla de väninnor som hon sen omgav sig med, som var som ett intellektuellt nätverk runt henne.
Mm. Det är ju intressant, eller som jag minns det i alla fall, nu är ju inte jag någon specialist, men som jag minns det i alla fall, så var ju just det här biografier, det var ju någonting som författare tog på sig när de liksom inte hade några egna idéer kvar, säger jag helt fräckt. Mm. Nu ska vi se, nu hänger vi väl ut någon här då, men till exempel Ernst Brunners Jag, Edith, till exempel för länge sedan och sådär. Men, och då var det väl kanske inte de här författarnas främsta verk.
Nej.
Men vad är det som har hänt då som gör att det är så mycket bättre nu?
Men vet du, jag tror att det är också kopplat till det här som vi pratar om med autofiktion, att det finns ett sånt intresse för verklighet och för människors verkliga liv. Jag minns också när jag, om man säger, blev litterärt medveten på 80-talet, så var biografier, det stod ju verkligen lågt i kurs. Och att det var lite så här snaskigt, och det var liksom låg genre. Det är det inte nu.
Nej.
Utan nu finns det tvärtom en fascination och ett intresse för för människors liv helt enkelt.
Mm. Ja, men det är lite mer kanske möjligtvis en brittisk tradition som
absolut.
Vi håller på att ta över.
Det är precis det.
Där har ju skrivits väldigt många biografier som ibland är biografierna bättre än författarnas originalböcker.
Ja, verkligen.
Jaha, fler förslag förutom historien om Selma Lagerlöf?
Mm, då skulle jag vilja säga några romaner. Dels tycker jag att man ska unna sig att läsa Monica Fagerholms Vem döder Bambi, som utspelar sig i en välbärgad villaförort kan man säga utanför Helsingfors, där det för kanske 10 år sedan har en gruppvåldtäkt, några liksom gymnasiekillar som på sportlovet våldtar en ung tjej, en klasskamrat, och hur den här händelsen lever kvar i det här samhället, vissa som inte vill kännas vid den och vissa som uppehåller sig väldigt mycket vid den. Monica Fagerholm har ett otroligt så här, poetiskt, lyriskt språk som är väldigt, väldigt suggestivt. Och hon är också väldigt bra på att skildra platser. Alltså hur erfarenheter och historier lever kvar nästan fysiskt på platser. Så den är väldigt stark beskrivning av offer och gärningsmän kan man säga.
Mm. Mm. Och fler förslag?
Ja, en av mina stora läsupplevelser under det här året är Tara Westovers Allt jag har fått lära mig.
Ja, det är många som har pratat om den, har jag sett och hört. Ja, jag själv inte läst den.
En amerikansk storsäljare som handlar om en... idag är hon väl liksom akademiker, men som hon växer upp i en mormonfamilj i USA som är väldigt strikta vad det gäller, alltså de får inte gå till läkare när de skadar sig, hon får inte gå i skola, familjen lever helt isolerad, pappan väntar på undergången och han är så här verkligen prepper som lagrar saker som de ska kunna överleva, så de lever som en liten verkligen isolerad värld. Och först när hon är 17 så kommer hon till skolan. Då vet hon inte vad förintelsen är. Och så handlar det om hennes sug efter kunskap. På något sätt tar henne ut ifrån den här familjen. Den är väldigt bra berättad. Och ger också på många sätt en bild utav dagens USA. Där det faktiskt finns några små enheter som är väldigt skeptiska liksom mot staten. Eller mot skolan eller mot vetenskap. Så den är både berörande som en livshistoria men också som en bild utav dagens USA.
Det här är ju också en så här som är väldigt populär hos läsarna har jag märkt. Att det är många, jag åker runt och pratar i mycket bokcirklar och så, då brukar de ofta prata om Tara Westover och säga att den boken, den var vi alla överens om att den var bra i princip, brukar de säga. Jaha, hade du något mer?
Ja... om man är sugen på noveller, då så ska man läsa Lucia Berlin, som är en amerikanska som, man kan säga att det har kommit en hel våg där man har upptäckt författarskap, amerikanska författarskap från kanske 50-60-talet. Hon är en sån, hon har skrivit Handbok för städerskor, hette en novellsamling som kom för några år sedan, och nu kommer Välkommen hem, och som är en Kväll i paradiset och Välkommen hem, det är en tvådelad bok, men som innehåller så här brutala, ganska skitiga noveller om kvinnor som ofta är alkoholiserade, prostituerade, en ganska osminkad verklighet. Men hon är så här rå och självutlämnande på ett sätt som man blir otroligt så här berörd av. Det är jättebra.
Och hon är ju då också ett exempel på en sån där författare som inte gjorde så mycket väsen av sig under sin tid då. Ja. Men som då nu 40-50 år efteråt
har återupptäckts.
Återupptäckts, just det. Det fanns ju en roman för några år sedan.
Stoner, John Williams.
Just det. Ja. Som ju fick ett helt nytt liv och var den blev stor här i Sverige.
Och det är roligt, speciellt i en tid där det känns som att saker går fort och förbrukas fort, så är det ju så här härligt att gamla böcker kan återuppstå och få så mycket nya läsare.
Mm. Vad ska du själv läsa i jul?
Jag skulle vilja läsa Edward St. Aubyns, den här Patrick Melrose-serien som alla pratar så mycket om, som jag inte har läst. Den tänker jag, det är några härligt maffiaböcker om den brittiska överklassen. Jag själv är just nu helt besatt av Succession, den här tv-serien. Och då känner jag att det här Patrick Melrose, det är lite besläktat.
Mm, det tror jag. Jag har läst den, jag skulle definitivt säga det. Mm. Har du sett serien?
Nej, inte Melrose-serien.
Nej, men vad bra. Ja. För det är ju Benedict Cumberbatch och han är ju alltid fantastisk. Men jag skulle ändå säga att böckerna är bättre.
De är bättre.
Ja, de är bättre så. För att de är mer... I serien så har man väl mer jobbat utifrån att man visste allting från början, men han har ju skrivit sina böcker mer sekventiellt då, så att det känns inte som att han hade en jätteplan på att skriva så där många böcker, utan han skrev en och sen blev den bra, så skrev han en till och sådär. Så de är mer koncentrerade så. Jag tror att du har väldigt fin julläsning, och det kommer ni inte ta hela vägen fram till nyår att läsa dem, tror jag.
Du tror det?
Ja. Bra. Tack så jättemycket, Åsa Bäckman, för att du var med oss. Och hoppas att du och ni som lyssnar får en trevlig läsning i jul. Nu ska vi till dagens tredje ämne. Och det gäller det som ska hända här framöver, för att det här är ju det sista ordinarie avsnittet av Studio DN. Men under julhelgerna så kommer vi att ha Studio DN special, och det är då tillsammans med Karin Eriksson och Johar Bendjelloul, och Karin är här i studion. Välkommen Karin.
Tack så mycket.
Ni har jobbat hårt på den här serien som ska gå under helgerna. Så här, berätta, vad är det för någonting?
Vi möter 6 personer på vad vi kallar strategiskt viktiga positioner i svensk politik. Lite olika roller, men alla med ett uppdrag att tänka om vart vi är på väg nu när vi går in i 20-talet och var är det vi kommer ifrån.
Och vilka är det som ni pratar med?
Det är Johan Ingerö, kristdemokrat och rådgivare åt Ebba Busch Thor. Det är Aida Hadzialic som nu är regionråd i Stockholm och därmed har ett jätteuppdrag att utveckla välfärdspolitik för Socialdemokraterna. Det är Alice Teodorescu Måwe som är huvudsekreterare för Moderaternas idéprogram. Det är Aron Etzle som är partisekreterare i Vänsterpartiet. Det är Mattias Karlsson som ju är strateg sedan många år i Sverigedemokraterna. Och så är det Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitiken i Centerpartiet, som varit så uppmärksammad i all turbulens runt Arbetsförmedlingen den här hösten.
Just det. Om man tittar tillbaka lite historiskt så var det ju i början på 00-talet, nu är jag inne på ditt specialområde så du får ju rätta mig här om jag har fel, men under början på 00-talet så var det ju väldigt centrering i svensk politik, där det var liksom nästan en konsensus kring många saker. Och då var det mycket triangulering, tror jag väl är det fina ordet, när man anpassade sig lite grann till var befann sig väljarna och var befinner man sig, och så försöker man hitta någon slags position där. Men de här som ni har intervjuat, de är strateger, har ni kallat dem för, och det handlar väl mer om ideologi. Hur kommer det sig att ideologin har blivit viktig igen på det sättet?
Nej, men jag tror att de alla ser att man måste att det här, den här mittenpositioneringen där alla kastades åt olika håll, den kom till slut till någon slags vägen, den gröt i mitten, och vad som hände framförallt sen hösten 2009, det var ju när Sverigedemokraterna började på allvar knacka på dörren till riksdagen. Och vad är ju, hur ska jag formulera det, är ju ett parti som drivs av väldigt starka idéer, kan man säga diplomatiskt, och det har nog också fått de andra partierna att känna att de måste hitta någon mening med vad de gör och motalternativ. Och det här tycker jag, det är det vi lite grann försöker dra nytta av i en intervjuserie som den här, att vi på riktigt vet att även partierna själva vill bort från de här talepunkterna, bort från de här styrda budskapen som låter bra, att de måste bottna i någonting. Det tror jag många politiker känner just nu, och sen har vi försökt hitta då personer som vi tror skulle kunna uttrycka det här lite bättre.
Ja, hur har ni valt?
Nej, vi gick ganska mycket på lust, får man nog säga. Vi trodde vi att de här personerna skulle våga det som jag har gjort kanske 50 intervjuer ihop nu med politiker. Vi har hela tiden velat nå det här, få det här samtalet om vad är det som står på spel, vart är vi på väg, var kommer vi ifrån, vad är intressekonflikterna i den tid vi upplever, vad är smärtpunkterna. Men det krävs ju, för att politiker ska våga prata om det, så
krävs det att de inte är fast i liksom dagspolitik och inte fast i talepunkt, som vi pratar om, det här föruttänkta budskapet som på något sätt ska sammanfatta exakt vad man säger man ska upprepa i varje mening. Och då vi försökte hitta personer som vi visste nog kunde röra sig bortom det. Men jag tror att de själva, framförallt märkte man det på reaktionerna efter intervjun, att de själva ibland var ganska blanka och tyckte det var lite läskigt det de precis hade gjort. Men de försökte verkligen.
Men varför tror de att det var läskigt?
Därför att det är en sak. Så här, det här måste man förstå när det gäller talepunkt och förbereda budskap. Jag tror att de allra flesta politiker och allra flesta som är i vad Reinfeldt en gång kallade förtroendebranschen, men de vill göra bra ifrån sig. De vill liksom ge en bra intervju där de på riktigt berättar vad de tycker är viktigt och alla i partiet ska bli glada. Det är viktigt för alla. Så att våga lämna det där förberedda, det är klart att det är lite... Ja, lite skrämmande. Och samtidigt så tror jag att de känner själva att det här är viktigt, att vi vågar ha de här resonemangen om den tid vi lever i. Att våga vara lite...
Och det ni har bett dem att prata om, vad är det för saker?
Nej, men vi börjar ju varje intervju med väldigt öppna frågor om vad kommer att bli viktigast under 20-talet? Vad kommer att bli viktigast för det parti du är verksam i? Vad var det som hände under 10-talet? Vad var det viktigaste beslutet? Finns det någon game changer, precis som migrationskrisen var en sån, ändrade allt 2015? Är det någonting annat som folk kommer säga, det såg vi inte komma, men som du ser på väg här nu? Sådana frågor har vi börjat med, och sen har vi också verkligen försökt börja det här. Vem är det som har makten över tanken i Sverige idag?
Mm. Så att 2030 kommer, så att när de gör det här, då kommer 2030 kommer Johan Ingarö kunna säga så här: det här sa jag redan i en intervju när vi decennieskiftet, att det här kommer bli stort.
Oj, det där är ju lite otäckt för Johan Ingarö, den intervjuscen som säger att han är orolig för att den polarisering vi ser nu till och med ska komma till uttryck i våldshandlingar. Så att han hoppas nog inte att han ska bli sansbond faktiskt.
Ska vi lyssna lite grann på, vi har klippt lite.
Men det är ju det enda vi pratar om, är ju olika typer av problem som de vill koppla till invandring.
Ja, väl en socialliberal överideologi som har som grundvärden då kulturell mångfald, tolerans mot allting utom andra åsikter än de själva.
Det är väl inne att vara socialdemokrat eller låta som socialdemokrat, men då måste vi socialdemokrater bli ännu bättre på att både låta som socialdemokrater.
Och nu befinner ju sig både Moderaterna och Socialdemokraterna i en väldigt formativ fas.
Vi är fortfarande i någon slags läge där vi ser Socialdemokraterna som naturliga regeringsbilder.
Idag har SD problemformuleringsprivilegiet. Och det är precis det vi på 20-talet måste bryta.
Ja, det vi på 20-talet måste bryta. Lyssna alltså på Studio DNs special som kommer publiceras här framöver, så får ni veta hur framtiden kanske kommer att bli. Du har lyssnat på Studio DN. Det här är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Jag som har suttit i studion heter Augustin Erba. Researcher var Sabina Marmulakaj och tekniker Oliver Bergman. Och nästa Studio DN är alltså ett Studio DN-special. Hoppas ni får fina helger.